Kära vänner, jag får hälsa er med Guds nåd och Guds frid. Vi ska nu stanna inför Rosenius och den allmänna rättfärdiggörelseläran. Och när vi ska göra det så ska vi stanna också inför vad Bibeln har att lära om rättfärdiggörelsen. Och jag kommer därför att börja med att läsa några verser ur Romarbrevets fjärde och femte kapitel. Det är tre olika ställen som jag kommer att läsa nu som inledning. Och ni som har biblar med så kan mycket väl följa med. Därför det är de här ställena som är, vad ska man säga, grundbibelställena för läran om den allmänna rättfärdiggörelsen. Och det första som jag läser är från Romarbrevets fjärde kapitel från vers 23 till 25, och då handlar det om Abraham och löftet. Det är som rubrik för det här avsnittet och det är de sista verserna. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från de döda uppväckte Jesus vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Sen läser jag från åttonde versen i kapitel 5. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Och till sist ska jag läsa det. Fyra sista verserna i kapitel 5, vers 18 till 21. Och det här är då kanske det främsta och viktigaste bibelordet då det gäller den här frågan. Alltså, liksom en endas fall. Här måste jag tillägga också, det handlar om Adam och Kristus. Och en endas fall, det är Adams fall. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer, för att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ska be tillsammans. Ja, helige Fader, helga oss i din sanning, ditt ord och ditt tal är evig sanning. Amen. Det här ämnet som jag ska stanna inför om den allmänna rättfärdiggörelseläran, så det är ett ämne som vi vid olika tillfällen har kommit i kontakt med. Och också i föreningen Logos så har liknande frågor som angränsar till rättfärdiggörelsen blivit föremål för flera föreläsningar. Till exempel så hade Ola för två år sedan ett föredrag om Hedberg och Rosenius. Det var för ungefär två år sedan. Och sen för drygt ett år sedan så hade jag ett föredrag om Lestadius. Och i somras hade Juhani Martikainen ett föredrag om herrnhutismen. Så vi har stannat inför den här frågan ganska ofta. Och jag vet också att det på olika håll inom den lutherska kristenheten har diskuterats den här frågan, ibland mer och ibland mindre. Men det är alltid en aktuell och viktig fråga, detta med rättfärdiggörelsen. Och jag, redan i den här korta inledningen så har jag nämnt tre olika väckelserörelseledare. Jag har nämnt om Hedberg, om Lestadius, men så också Rosenius som vi ska stanna inför idag. Och det, på ett sätt är det ganska märkligt med de här tre ledarna, för det är på helt olika håll geografiskt. Lestadius är längst upp i norr, i svenska Lappmarken verkar han. Hedberg var under sin tid mest stationerad i sydvästra Finland. Och Rosenius då i Sverige och en hel del i Stockholmstrakten, och, men också på annat håll i Sverige. Ändå så, trots att det är så här spridda geografiskt, så om man läser vad de här männen predikar, så kan man lägga märke till att de alla drevs av samma sak. De predikade för att människor skulle bli frälsta. Frälsta genom evangelium tack vare Jesu försoningsgärning. Nu ska jag då stanna inför Rosenius, och det kan jag ärligt säga att Rosenius är den av de här tre som jag känner sämst till och har kommit senast i kontakt med. Jag har växt upp med, om man säger så, med Lestadius, så har jag arbetat åt Hedberg en hel del, och sen har jag kommit i kontakt med Rosenius. Men i och med att jag har kommit i kontakt med Rosenius, så har det här, det avstånd som jag har upplevt att det har funnits mellan Hedberg och Lestadius, så det har blivit nu på vissa områden mycket kortare. Att han är sådär en, på det sättet en, intar en medelposition. Jag har skrivit ett sammandrag av en dansk bok, Karl-Olof Rosenius och läran om universell rättfärdiggörelse. Och i den recensionen så stannade jag inför framförallt den allmänna rättfärdiggörelsen och inte tog så mycket om Rosenius. Så nu är tanken att jag lite mer ska stanna inför Rosenius. Men ändå, för att vi ska veta vad det är frågan om, så ska jag nu stanna inför det mest centrala om den allmänna rättfärdiggörelsen, så att vi alla vet vad det är frågan om. Och det som är lite speciellt är att det finns det här ordet allmän framför rättfärdiggörelse. Rättfärdiggörelseläran är mycket central inom lutherdomen, men så finns det att man säger allmän rättfärdiggörelse, och då menar man det är lite mer så där specifikt då än rättfärdiggörelse. Man menar någonting speciellt. Och det bygger helt enkelt på att man förstår det här med rättfärdiggörelsen utgående från en domstolshandling. Att Gud vid sin domstol frikänner människan från synden och förklarar henne rättfärdig. Syndaren så tillräknas Kristi rättfärdighet, och det är helt av nåd. Och för att förklara den här läran då, så har man använt det här ordet allmän eller universell. Och med det menar man att det här frikännandet inför Guds stol, så det omfattar och gäller alla människor, hela mänskligheten. Den är allmän, den är universell. Jesus har dött för alla, och Jesu gärning, det var inför Gud en rättfärdig gärning som gäller för alla människor i alla tider. Sen brukar man ibland också tala om objektiv och subjektiv rättfärdiggörelse. Och när man talar om någonting objektivt, så är det någonting som inte har med som inte har med oss människor att göra direkt, utan vi är objektivt rättfärdiggjorda oberoende av om vi tror det eller inte. Men sen brukar man tala om en subjektiv rättfärdiggörelse, och det beror då på ifall om människan tror det eller inte. Och det är helt uppenbart att hur man ser på rättfärdiggörelsen, så det återspeglar sig i hur man förstår evangeliet och hur man predikar. Men låt oss därför slå fast, och det är också det som man vill göra med läran om den allmänna rättfärdiggörelsen, att det är ett objektivt faktum att synderna är förlåtna, att Kristus har dött för allas våra synder. Och det gäller också de människor som inte tror på det här. Så Jesus har också dött för deras synder, och deras synder är därför förlåtna. Men i och med att man säger så här, så kan det lätt missbrukas och missförstås. Och därför så betonar man vikten av att man förkunnar både lag och evangelium. Om evangelium säger att synderna är förlåtna oberoende av om människan tror det eller inte, så kan det ju leda till att människorna bryr sig inte. Och därför så betonar man att därför så ska lagen predikas. För om man predikar lag, så då predikar man också att Gud är vred över synden. Och om inte evangeliet har någon plats, utan man bara ser på lagen, så då är människorna under Guds vrede. Och så är det faktiskt, att om Gud ser på världen utanför Kristus, så då är världen under hans vrede och dömd till undergång. Men om Gud ser till världen genom Jesus, så ser han den som rättfärdig. Gud ser världen rättfärdig i och genom Jesus Kristus. Det är evangeliets budskap. Och då hör det här med subjektiv rättfärdiggörelse ihop med det att när människan tar emot evangeliet, så då är hon i Kristus och inte under Guds vrede, utan Gud är kärleksfull mot henne. Hon är under Guds kärlek och barmhärtighet i syndernas förlåtelse. Den här läran om allmän rättfärdiggörelse så har, som jag redan nämnde, misstolkats ibland. Och det har fått olyckliga konsekvenser bland kristna. Det har lett till att människans synd har blivit en liten sak. Ångan och omvändelsen har inte blivit så viktig. Att tron har inte heller fått någon direkt plats. Utan allt har blivit så där löst och allt är bra, för Kristus har ju dött för hela världen. Om man lär så, så leder det till att Guds ord fråntas sin uppgift. Fråntas sin hela uppgift. För Guds ord är både lag och evangelium. Om huvudbudskapet blir att alla människor har Guds nåd och äger Guds nåd, så då blir det ju någonting fel. Då blir lagen avskaffad. Lagen som också borde finnas. Och det är på ett sätt just det här som har lett till att den här frågan har blivit en stridsfråga bland många lutheraner. Just det här att det går så lätt att missbruka den allmänna rättfärdiggörelseläran. Och det, speciellt i Norge så har man varnat för denna lära, för att man är rädd för dess följder. Men om vi ändå ser på likheterna, så det som är emot den här läran, eller tycker att man inte ska tala om den allmänna rättfärdiggörelsen, så de lutheraner som anser att den här läran inte är så bra, så ändå så predikar de i stort sett samma sak som många av de som talar om den allmänna rättfärdiggörelsen. Den här danska författaren Finrøn Pedersen, så han visar just på det här, att båda grupperna talar om att alla människor var med i Kristi död och uppståndelse, och i Guds ögon är alla uppståndna och rättfärdiggjorda i och med Jesus. Och båda grupperna talar om en förvärvad rättfärdiggörelse och syndaförlåtelse som gäller alla. Och i evangeliet så predikar båda grupperna att det här, allt är klart, allt är redo. Ingen av de här grupperna som jag nu nämner om, de här som anser att den här läran är fel, som finns då många i Norge framförallt, och de som anser att den här läran är rätt, som finns kanske framförallt inom den evangeliska rörelsen men också i bibeltrogna vänner. Så ingen av de här grupperna säger att om du tror så är Gud nådig. Utan båda de här grupperingarna säger: tro på Jesus, Gud är nådig för hans skull. Och är det inte märkligt att två lutherska grupperingar som båda predikar en oförskylld nåd ändå kör ihop sig i den här läran och inte kan komma överens? Tro på Jesus, Gud är nådig för hans skull. Det är ett evangelium som förkunnas på olika håll, både av de som anser att den allmänna rättfärdiggörelsen är bra och de som anser att den här läran inte är så lycklig. Det är helt klart, det finns skillnader. Och en skillnad är det att man talar om försoning och rättfärdiggörelse på olika sätt. Men ändå så menar den här danske författaren att det finns tydliga orsaker till de här skillnaderna. För båda grupperna är kritiska mot den andra gruppen för det vad man tror att det ska leda till om man predikar så. Motståndarna är kritiska till de negativa praktiska konsekvenser som läran om allmän rättfärdiggörelse kan föra med sig. Just det här att man inte betonar omvändelse och tro, utan om man bara talar om det som Kristus har gjort, det är mycket som lämnar bort. Och sen anhängarna till den här läran som menar att de som inte lär det här, så de låter folk vara kvar i ovisshet om deras synder är förlåtna, och de kan aldrig finna frid och tröst i tron på Jesus. Man kan säga så att de här olika grupperna, så de betonar olika sidor av frälsningen. De som lär den allmänna rättfärdiggörelsen koncentrerar sig framförallt på det att Jesus har frambringat frälsningen. Och de som är emot den här läran, så betonar det att människorna ska ta emot den här frälsningen. Ändå så båda grupperna håller med varandra om det att det är Jesus som har frambringat frälsningen och att människorna ska ta emot frälsningen. Så det, på det sättet är det inte så stor skillnad ändå. Det här var i korthet det om den här läran och den här problematiken som finns i bakgrunden. Och nu tänkte jag då att vi skulle stanna inför Rosenius när det gäller det här. Och det som gör honom så intressant är att han på ett sätt intar en medelposition. Han kan hålla med anhängarna om han tycker att det behövs, eller med motståndarna om det behövs. För det kan leda till missbruk. Och vi människor har den benägenheten att vi lätt tolkar Guds ord fel. Så därför är det viktigt att vi alltid rannsakar olika läror och olika förkunnares budskap i ljuset av Guds ord. Och inte är rädda för att just diskutera och studera det som blir skrivet och sagt. Carl Olof Rosenius, han föddes 1816 i Västerbotten, så det är på andra sidan pölen som man brukar säga. Hans far Anders Rosenius var en känd präst. Han var nyläsare. Han var känd för att vara läsare. Och den här rörelsen, nyläseriet, som fanns då i Västerbotten, så den väckelserörelse som präglades av Luthers skrifter och av herrnhutismen, det som Juhani talade om i Purmo här i somras. Och det som också är lite intressant, minst för mig, så det är det att Lestadius, så han kom till klarhet just när han kom i kontakt med Lapp Maria, som var från den här traditionen. Lapp Maria hade nämligen kommit till klarhet i läsarkretsar. Och det var hon som samtalade med Lestadius, så att också Lestadius fick upp ögonen för nåden och förlåtelsen på ett sätt som han inte hade haft det tidigare. Så här har vi på ett sätt en gemensam bakgrund till den rosenianska och den lestadianska väckelsen. Rosenius började studera teologi. Han var som mycket ung med i den här, med de här nyläsarna. Han var uppväxt där, så det var, han växte naturligt in i det. Och skulle då börja studera teologi, men avbröt dem ganska snabbt. Han kom i olika tvivelsmål och insåg att det inte hans kallelse att studera teologi åtminstone. Han kom i kontakt med en metodistpastor, Scott, som var verksam i Stockholm. Och flyttade till Stockholm då för att vara aktiv i den här verksamheten kring engelsmannen Scott. Och det, här igen har jag ett sånt här, en sak som jag la märke till, som också berör Lestadius. Det är att Lestadius försvarar Scott just för det att Scott inte var omtyckt av prästerna i Stockholm. Och då insåg Lestadius att det måste ju vara någonting bra med den här Scott om inte prästerna i Stockholm gillar honom, om det leder till förföljelse. Så därför så har Lestadius också försvarat Scott i olika skrivelser. Och det var en parentes. Jag nämnde att Scott blev förföljd, och det ledde till att han fick lämna Sverige. Och när han fick lämna Sverige så fick Rosenius ta över ansvaret för verksamheten i Stockholm. Och han fick då samtidigt också ta över redaktörskapet för tidskriften Pietisten, som Scott hade startat. Rosenius var en medarbetare till Scott och medredaktör i den här tidskriften. Men när Scott sen fick fly landet, så då var det Rosenius som blev redaktör för Pietisten. Och det var han då under resten av sitt liv. Och det är helt klart att då man läser en biografi om Rosenius, så märker man att det var nog en person som helt var inne i det andliga arbetet. Det var mycket folk som sökte upp honom för att samtala med honom, och han skrev brev och artiklar och predikade. En intressant sak är att pietisten på den här tiden hade dubbelt fler prenumeranter än Sveriges största dagstidning på den här tiden, Aftonbladet. Jag tror också att pietisten läste med noggrannare än Aftonbladet. Sen hade det faktiskt gått så att Aftonbladet har kört om pietisten. Och pietisten kommer inte ut i så många. Det är inte så stor upplaga nu för tiden. Det var faktiskt 10 000 som mest som prenumererade på tidskriften. Kanske ännu mera. Det här säger inte allt, för dagstidningarna var ju inte så. Det var också ganska nya på arenan vid den här tiden. Det är ändå över 150 år sedan. Carl Olof Rosenius, han blev inte så gammal. Han blev 52 år. Han dog 1868. Det står så här efter att han är ömt sörd och saknad av efterlevande maka, moder, barn, syskon och talrika vänner. De fick 7 barn, men några av dem dog tidigt. Och B. Wadström så skrev i sin dagbok när Rosenius hade dött. Rosenius var under sin livstid förbisedd och föraktad av kyrkans dåvarande flesta storheter. Dock om 50 år, vem minns då dem? Men Rosenni minne skall sen dö bland Sveriges evangeliska kristna. Och det är så sant. Jag minns inte en enda av de här biskoparna på den här tiden eller prästerna i Stockholm. Jag vet inte om någon av er heller, men Rosenius har man hört om. Så det är så. Mycket förbleknar, men evangeliet står kvar och evangeliet förkämpar. Det får vi också minnas med tacksamhet och glädje. Med glädje det vad de har lämnat efter sig. Och Rosenius har lämnat mycket efter sig. Han skrev väldigt mycket. Och det mesta så hittar man just i den här tidskriften Pietisten. Där han så gott som skrev allt som fanns i den. Han tog förstås sina andra skrivelser också, men det mesta var hans produktion. Rosenius, så om man ska se på hans teologi så är det inte så lätt, för han skrev aldrig någon troslära, någon dogmatik. Och många har försökt reda ut hans teologiska tänkesätt. Och vilken den här grundteologin hos Rosenius är. Och märkligt nog så har man kommit till mycket olika slutsatser. När jag såg på internet var lite sådär snabbt, så var det en som hade sammanfattat det här, hur man ser på Rosenius teologi. Så konstaterar han så här: man har tolkat hans helgelseförkunnelse olika. Några har ansett att han är hernhutisk, alltså inte mycket till helgelse. Andra att han är metodistisk, alltså mycket kamp. Och andra att han har ingen fullständigt utformad helgelseförkunnelse. Sen säger han, man har tolkat hans förkunnelse om rättfärdiggörelsen olika. Några säger att han har en äktlutersk förkunnelse, andra en alltför koncentrerad version av nådens ordning, alltså en pietistisk förkunnelse. Och sen konstaterar många att det vilar någonting märkligt osunt över Rosenius förkunnelse om rättfärdiggörelsen, alltså att man inte får någon klarhet i det. Och sen det här förhållandet då mellan helgelse och rättfärdiggörelsen, så är det, finns det då olika uppfattningar, att han har en klar syn, en oklar syn. Och så säger vissa då att han är för lagisk och andra att han är för evangelisk. Så det är ganska märkligt. Man behöver kanske inte fundera så mycket på det här, för faktum är att Rosenius teologi har varit uppskattad. Och det finns en linje i Rosenius teologi som forskare, framförallt på senare tid när man inte längre är bunden till debatterna kring Rosenius lika starkt som tidigare, så har man sett den här linjen som går mellan de olika blocken, om man säger så. Rosenius betonade en balans mellan pietistisk och hernhutisk kristendomsförståelse. Och Gunnar Rosendalen, känd präst, så han skriver om Rosenius och beskriver Rosenius som profeten och professorn, eller som förkunnaren och vetenskapsmannen. Och det här är ganska bra beskrivning. Som förkunnare och profet så var Rosenius verklighetsnära, impulsiv och hängiven. Och hans förkunnelse ledde till väckelse. Samtidigt finns det i bakgrunden ett teologiskt tänkande, en teologi. Och om man studerar Rosenius så märker man att det finns en spänning mellan den teoretiska teologin och den praktiska förkunnelsen. Och Rosenius, han förklarar det här själv. Han beskriver det som skillnaden mellan botanikern och trädgårdsmästaren. Att botanikern, han håller på att studera de här olika växterna och vänder och vrider på det här och tar reda på allt möjligt om det. Men ändå så är det inte botanikern som får växterna att växa, utan det är trädgårdsmästaren. Så han säger så här att det är inte nog att man känner och förstår den kristna läran i teorin. Man ska också ta emot den med en sann och levande tro, så att den blir till tröst och glädje. Och det är ju så sant som det är sagt. Man blir inte frälst bara för att man blir teologieprofessor, utan om man genom tron anammar nåden i Kristus. Nu har vi så Rosenius här till granskning, och vi skulle ju försöka placera honom i ett kyrkohistoriskt fack, och så märker vi att han inte passar riktigt någonstans där, för man kan inte riktigt avgöra om han är profet eller professor eller både och. Så därför så konstaterar vi att Rosenius var Rosenius. Ingen mer och ingen mindre. Och vi ska då lite se på vad han ville få fram i sin förkunnelse. Och det är helt klart att när det gäller Rosenius förkunnelse så är nya födelsen viktig. Det kan man inte förneka. Det var viktigt också för många andra väckelsepredikanter och väckelseledare. Så gott som allihopa på 1800-talet av de här väckelseledarna så betonade omvändelse och nyfödelse. Men sen kan man ju fråga sig om det här är det centrala i Rosenius teologi. Pedersen, så han menar att det nog finns en viss sanning i det här påståendet, men man ska inte bygga upp allt kring det att han betonar nya födelsen. Men det är helt klart att Rosenius i sin förkunnelse så siktar han mot att åhörarna ska komma till tro. Det är det allra viktigaste. Och när han predikar så talar han ofta om två betydelser av syndernas förlåtelse. Han talar om en förvärvad, redan skedd förlåtelse som alla människor har del i. Och en emottagen förlåtelse som då är tillämpad på den enskilde människan. Och det här innebär att Rosenius ofta talar om hur Guds hjärta är förlåtande. Och det hoppas jag, och jag förstod att vi ska få höra det i en sång här också. Om det här, på nåden i Guds hjärta. Gud vill förlåta alla. Och Kristi verk är grunden och beviset på det här. Rosenius säger att Gud har förlåtit alla i Kristus. Och nu låter det ju som att Rosenius lär exakt som man lär inom allmän rättfärdiggörelse, att Gud har förlåtit alla i Kristus. Men det som är viktigt här är orden i Kristus. För är man inte i Kristus så står man under Guds vrede. Och det är på ett sätt det här som har blivit så mycket diskuterat. Att betyder det här då att Rosenius lägger som ett om där, att nu är våra synder förlåtna, men i Kristus. Att först måste vi komma till Kristus och sen får vi våra synder förlåtna. Att hur ska man förstå det här? Och så går diskussionerna heta om Rosenius inställning och position till läran om den allmänna rättfärdiggörelsen. Men Rosenius, han förklarar spänningen så här, att de här två betydelserna, att Kristus har förvärvat och att människan tar emot, så det ska man förstå så att det första är huvudsaken och det andra så ska ses i ljuset av huvudsaken, att Kristus har förvärvat det. Så då faller allt på sin plats. Och det här förklarar han med en bild om solen och jorden. Och det här är ganska intressant. Jag ska här försöka översätta det här från danska. Huvudsaken är att jorden roterar omkring sin axel. Men solen Nåja, nu ramblade jag bort mig, fast jag har varit riktigt bra på det där jag övar mig. Så kastar ändå samma ljus mot jorden. Oavsett vilken sida av jorden som det solljuset möter. Och det här så motsvarar det att synderna är borttagna i och med Kristi död. Och det finns en förlåtelse i Guds hjärta. Och då har det ingen betydelse hur vi människor förhåller oss till det. Men ändå så är det så att om man ser från jordens perspektiv så kan man säga att solen går upp och solen går ner. Och det skulle då verka som att det är jorden som står stilla och solen som rör på sig. Så ni förstår att för 150 år sedan så hade man rätt bild av universum. Det kan jag påvisa om att Rosenius visste hur det låg till med att det är jorden som rörs och inte tvärtom. Och det här då så skulle motsvara det att om man ser det från den andra sidan att solen går upp och ner, att då solen går upp så då får man syndernas förlåtelse. Men då är det ju inte så, utan det är ju faktiskt jorden som snurrar. Så när då solen lyser på ett ställe så är det inte för att solen ändrar sig, utan det är ju jorden som har vänt sig. Och det här är då en viktig poäng att på samma sätt så behöver ju människorna vändas om mot solen. Och så får de del av ljuset, av värmen och av livet. Så det är ändå samma solljus. Men det behövs till att människan omvänds mot solen och får del av det. Nu har de som lär den allmänna rättfärdiggörelsen så brukar använda en annan bild. Och Ola har den bilden också i hoppets bekännelse. Det är Becker som förklarade så att solljuset hela tiden finns omkring oss. Och det som är problemet är att inte människorna vet om det. Men egentligen är det ett faktum att vi har ljus omkring oss. Och Rosenius så han använder ju inte riktigt den bilden. Men just det att då människan vid tron vänder sig mot solen så får hon förlåtelse för sina synder. Eller hon får förlåtelsen tillsagt och på det sättet blir rättfärdiggjord. Och det är ett faktum att Rosenius använder ordet rättfärdiggörelse framförallt om det här när människan kommer till tro. Och sen använder han för det mesta försoning då det gäller det vad Jesus gjorde. Men man skulle inte diskutera det här om Rosenius skulle vara helt konsekvent. Och det är han ju inte, utan han har använt lite olika ord. Men ändå så förstår ni att det är frågan om solen och ljuset som lyser mot hela världen. Alla menar då att hela världen har del i syndernas förlåtelse. Eller syndernas förlåtelse gäller hela världen. Och det är så också att de som lär allmän rättfärdiggörelse, de menar också att människorna måste komma till tro på det här. Det ska finnas en subjektiv rättfärdiggörelse. Sen använder eller förklarar också Rosenius rättfärdiggörelsen genom att tala om förhållandet mellan Adam och Kristus. Jag läste ju det redan som inledning. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Han förklarade det här så att Gud ingick en pakt eller ett förbund med Kristus för alla människor. Och enligt den här pakten då så skulle Jesus med sitt liv och sin död och uppståndelse skaffa tillbaka allt det som människorna förlorade i och med Adams fall. Och liksom Adam representerar alla människor, så gör också Jesus det. Och när så Jesus uppstod, så uppstod alla inför Gud som rättfärdiga. Trots att de fortfarande som personer var döda i sina synder. Hela världen blev på detta sätt återställda i Guds ögon. Och som ett led i den här pakten mellan Gud och Kristus, så har Gud också upprättat ett förbund med människorna. Allt det som Kristus har förvärvat, så tillhör människorna, och var och en som tror på honom blir rättfärdig, benådad och salig. Så då får människorna dela av allt det som Jesus har förvärvat genom tron. Och här kommer det tydligt fram hur Rosenius betonar orden i Kristus. Och det här orden i Kristus, så menar då vissa det som ett tillägg till det här med rättfärdiggörelsen, att det krävs då att människan ska komma i Kristus för att det ska gälla. Och då är det som en gärning som människan ska göra. Men då ska vi ta reda på vad Rosenius säger. Han har diskuterat om det här kring en sångvers. Världen i Jesus rättfärdig är vorden. Och då han ska skriva en artikel om den här sångversen, så kommer han just till Rom 5, 18 och 19. Och så säger han att man ska lägga märke till att aposteln endast säger varifrån livets rättfärdiggörelse kommer till alla människor. Och inte att alla människor har emottagit livets rättfärdiggörelse. Så det finns en liten skillnad här. Och Rosenius vill att man ska lägga märke till att livets rättfärdighet endast kommer över dem som undfår nåden, fullheten och till rättfärdighet. Han skiljer alltså på orden till och över. Alltså han använder ordet till när det gäller evangeliet om syndernas förlåtelse, att det erbjuds, och över syndernas förlåtelse över när det gäller de som tror. Och det här så är ju en sak som är omdiskuterat, att hur är det nu med Rosenius? Lärde han då allmän rättfärdiggörelse eller inte? Jag fick ett brev av Assar Björkvald just om det här, och han säger att han har, efter många års daglig läsning av Rosenius, så där måste jag nog säga att jag har inte läst Rosenius dagligen. Långt ifrån, jag bara bekantar mig med honom på senaste tid. Så utgående från det, så funderar han att när tar Rosenius avstånd från den här läran om allmän rättfärdiggörelse, eller visar en avvisande hållning till den här läran. För han menar att det finns ingen annan författare som så klart lär om en allmän skedd rättfärdiggörelse för världen, för vem som helst, from eller ofrom, trogen eller otrogen. Men han konstaterar också att Rosenius är balanserad. Han betonar både den allmänna rättfärdiggörelsen och den enskilda subjektiva rättfärdiggörelsen som absolut nödvändiga till vår frälsning. Och det här är viktigt, att för det, just om den här balansen finns, så leder det till ensidighet. Och då blir det ofta problem, och då blir det ofta debatt. Och här kommer vi in lite på förhållandet mellan Hedberg och Rosenius. De var inte okända för varandra, utan de var i kontakt med varandra och skrev många brev också till varandra just kring den här läran. Och bakgrunden till all det här är att Rosenius så har önskat att Hedberg skulle skriva en artikel om rättfärdiggörelsen, och det gjorde han. Och Rosenius tyckte att det var en riktigt bra artikel. Han säger om den här artikeln av Hedberg att den förtjänar mycket uppmärksamhet och bör ofta läsas och behjärtas. Men så var det många av pietistens läsare som var bestörta över den här artikeln, och då tvingades Rosenius skriva en förklaring till det här. Och Hedberg hade bland annat i den här artikeln kritiserat pietisterna då de lär nådens ordning. Och Rosenius, så han förklarar då att det finns mycket bra i nådens ordning, och det är att man beskriver hur anden verkar på människorna. Så det är helt enligt Bibeln, då menar Rosenius. Men det kan finnas faror med att lära en nådens ordning, och det är om man börjar lägga till extra krav på människorna. Och den här skillnaden mellan Hedberg och Rosenius, så det kommer nog fram då att när de har skrivit några brev att det kan vara ganska stor. Åtminstone Hedberg, som menar då att Rosenius håller på att helt tappa greppet om rättfärdiggörelsen. Men då kan man lägga märke till att Rosenius är rädd för onödiga strider. Och för att ni ska förstå lite vad det är frågan om, så bara redogör jag för några citat från deras brev enligt då den här Pedersens bok. Hedberg hade reagerat då på att Rosenius hade sagt att allt är redo hos Gud. Men så hade han ändå förklarat att det inte är samma sak som att allt hos oss människor skulle vara redo. Och så frågar Hedberg: genom vad annat skulle vi kunna bli saliga än genom det som Kristus har fullgjort? Och då säger Rosenius: genom trona. Och så säger han att egentligen så, han säger till Hedberg att han också räknar med det att människan ska tro. För då han också säger att allt hos Gud är redo, fullkomnat, fritt och givet, så ändå så återstår någonting, nämligen att den enskilda tar emot det. Och det är så sant som det är sagt, att det är klart att Hedberg menar att människorna ska ta emot den fria nåden. På det här sättet så visar Rosenius för Hedberg att han inte ska överreagera och bli allt för sträng i det här, för människorna måste ju komma till tro. Och det var också Hedbergs önskan. Och om man ser lite med perspektiv på det, så kan man lägga märke till att Hedberg sen, 40 år senare, så säger ungefär som Rosenius när det blir problem med den evangeliska rörelsen. Så Rosenius och Hedberg var inte alls så långt ifrån varandra, fast de lite kom i konflikt med varandra när de brevväxlade om den här frågan. När man ser hur Rosenius går in i olika debatter, så blir det tydligt att han intar en medlarroll. Ibland säger han att det är fråga om en strid om ord, och ibland så säger han att problemet går djupare. Och om man ska säga det kort, så han reagerar alltid om det blir ensidigt åt endera hållet. Om det blir en extrem tolkning av läran om den allmänna rättfärdiggörelsen eller om av pietisternas nådesordning, så då reagerar Rosenius. Så det som Finrön Pedersen kom fram till, så det var att huvudsaken för Rosenius, det var att framhålla det ovillkorliga evangeliet som en direkt tillsägelse av det som gäller alla i Kristus. Att vi har allt i Jesus Kristus. Det var huvudbudskapet i Rosenius förkunnelse. Och det är också huvudbudskapet i den förkunnelse som präglas av det som omfattar den allmänna rättfärdiggörelseläran. Ändå, så fastän då Rosenius är skeptisk till att man i allt använder samma ord som det som lär den allmänna rättfärdiggörelseläran, så har han samma avsikt i förkunnelsen. Och det är på ett sätt bra att känna till att det inte är det att man kryssar i rätt i frågan om Vilken uppfattning har du om den allmänna rättfärdiggörelsen? Det är inte det som är det väsentliga. Utan det väsentligaste är att vi inte predikar krav till människorna, utan att vi predikar om syndernas förlåtelse i Jesus Kristus. Den synda förlåtelse som han förvärvar åt oss på Golgata kors. Det gjorde han för att uppfylla de krav som Guds rättfärdighet kräver av oss. Han gjorde det i vårt ställe. Han utgjöt sitt blod för att inte vi i vår botsträvan ska behöva utgjuta vårt blod för att på det sättet duga inför Gud. Nej, Kristi blod, det är vår tröstegrund. Det var Rosenius tröstegrund, det var de andra väckelseledarnas tröstegrund. Så Kristi blod, det är en tröstegrund som gäller oss alla och som vi får förlita på och som vi får tro på. Och vi får tacka Gud för att den grund som håller. Amen. Vi ska bli stilla i bön. Ja Herre, när vi stannar inför läran om rättfärdigheten, så kan vi inte annat än tacka dig för att du sände din son Jesus Kristus hit ner till jorden. Vi tackar dig för att du hade sett det så redan från världens begynnelse. Sett det för gott att låta honom ta alla våra synder på sig och skaffa fram en evig rättfärdighet åt alla människor i hela världen. Vi ber dig Herre, låt oss frimodigt gå ut och förkunna för människor att det finns en ljus framtid i Herren Jesus Kristus. Att det finns förlåtelse för en var. Må vi bjuda dem att komma till honom, frälsaren, allas vår frälsare. Amen.